motgångar bara få stanna upp och förundras över hur mycket Gud älskar mig. Att jag mitt i mina brister, mitt i mina svagheter, att jag får ha min identitet i Gud. Att jag älskar honom och ett barn till honom. Och så sa han så här, att det är så lätt att vi sätter vår identitet i något annat än Gud. Att vår identitet hamnar i våra egna prestationer eller i våra misslyckanden eller vad andra säger att du är eller vem du själv säger att du är. Och lika lätt så är det att vi själva känner att vi på grund av olika omständigheter i livet vill förtjäna vår identitet. Vi upplever inte att vi själva är värda vår relation med Gud. Men kanske om vi arbetar på vissa saker i livet. Kanske om vi ställer vissa saker till rätta i vårt liv. Kanske om vi rycker upp oss i vår bön och bibelläsning. Då kanske vi kan återfå vår identitet i Gud. Och den här mannen sa att jag hamnar här gång på gång i mitt liv. Så därför är denna stund som jag har varje måndag morgon den mest betydelsefulla för mig under veckan när jag läser liknelsen om den förlorade återvunne sonen. Och jag slutar aldrig att förundras. Och Guds kärlek sköljer över mig varje måndag morgon hur mycket han älskar mig. Och den här mannen, när jag pratade med honom så var han 78 år. I 58 år så hade han börjat varje måndag morgon med att läsa den här liknelsen. Och slutar aldrig att förundras över att fadern älskar oss så gränslöst. Och den här liknelsen, det är ju en kort liknelse. Vi hittar den i Lukas 15 som handlar om en man som har två söner. Och allting börjar med att den yngre sonen, han ber om att få ta ut sitt arv. Vilket är samma som att önska sin faders död. Och så bryter han relationen. Han drar skam över både fadern och byn. Och så vänder han ryggen och går bort från sitt hem. Och vi kan ana hur smärtsamt det här måste varit för fadern. Och sonen står där, reser långt bort till ett främmande land där han lever hämningslöst och slösar bort sin förmögenhet. Och pengarna tar slut och precis i det skedet så går även landet in i en lågkonjunktur och det blir hungersnöd. Och sonen börjar lida nöd. Och här, i det här skedet, så borde det ju vara naturligt för sonen att återvända hem till fadern. Men av någon anledning så gör han inte det. Han kanske var för stolt för att erkänna sina misstag. Men mest så tror jag han säkert skämdes över vad han hade gjort. Var han hade hamnat. Och tänkte att pappan där hemma var besviken, arg och kanske inte längre ville ha med honom att göra. Och säkert hade ju hela byn där hemma reagerat på det han har gjort. Så det var många som den här sonen inte ville se i ögonen. Så därför så mitt i sin ensamhet, mitt i sin isolering så försöker den här sonen att reda ut situationen själv och klara det här på egen hand. Och i sin desperation så lyckas han få tag på ett jobb att vakta svin. Vilket var just för honom alldeles fruktansvärt eftersom svinen var orena i Guds ögon. Så nu befinner han sig så djupt man kan sjunka. Han är fylld av skuld för vad han har gjort och vad han gör. Och han är fylld av skam för den som han har blivit. Och när han nu är som djupast nere i livet, då står det i vers 17 att då kom han till besinning och tänkte på sitt far och sitt hem. Och så läser vi: jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig förbli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Och sätt er nu in i sonens tankar under den här promenaden på väg hem. Att han är ju fylld av skuld och skam. Vad ska hända när han kommer hem? Vem kommer att se honom först? Är det byns invånare? Eller är det hans bror? Eller är det fadern? Hur ska de reagera? Vill de ens se mig? Kommer de att avfärda mig helt? Eller finns det en möjlighet att de tar emot mig? Finns det en möjlighet att jag till och med kan få ett litet jobb på gården där? Och att jag kan jobba hårt år efter år och kanske till slut åter förtjäna min relation, att få bo där hemma med relation som son. Nu vet den här sonen, han kunde inte förstå att hans identitet var att han var pappans son. Han trodde att hans misstag i livet, allt som han hade gjort fel, gjorde att han inte längre fick vara det. Men kanske en dag, om han arbetade riktigt hårt med goda gärningar, skulle han kunna återfå detta. Och det är då vi kommer till den vers som den 78-åriga mannen älskade så mycket. Där det står att i vers 20, medan sonen var ännu långt borta, så fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade sig fram, sprang, omfamnade honom och kysste honom. Fadern hade väntat på sonen. Han hade aktivt väntat. Vet, ibland så har vi bilden av en stor kulle, och på toppen av kullen står ett hus, och där kan man sitta i huset i en gungstol och se ut över fälten. Men så var inte samhället uppbyggt vid den tiden. Utan det här innebar att fadern måste dag efter dag ha gått igenom byns gator, kommit ut till fältet och ställt sig och spanat. Och så en dag så ser han honom. Och då är det så viktigt att veta att han ser honom just den dagen. Det är ingen tillfällighet att fadern råkar vara där precis den dagen. Utan hade sonen kommit ett år tidigare så hade fadern varit där. Hade sonen kommit 30 år senare så hade fadern varit där och sett det precis i den stunden. För det är det som är Guds passionerade kärlek för oss människor som överträffar allt annat. Och när han nu ser sin stukade son, den här brustna sonen, komma gående, han som tidigare hade önskat sin faders död, han som hade brutit relationen, han som hade levt hämningslöst och utsvävande, då står det att pappan fylldes av inte ilska, inte någon hämnd, utan det står att han fylldes av medlidande. Grundordet är att någonting vände sig inom Gud. Hans passion och kärlek växer till liv när han ser sonen. Och när han ser honom så springer han, står det, mot honom. Och när Jesus berättar den här liknelsen så gapar ju åhörarna när de hör honom säga att en äldre man springer. För det var ju fullständigt uteslutet i den traditionen som var då och som många, inklusive jag själv, ibland lever av. Men visst, och man kunde ju skylla på dåligt material, eller hur? att det inte är lätt att springa i en lång mantel som fadern hade och senaste kollektionen av Nike hade ännu inte kommit. Och faktum var ju att det var materialet det handlade om. Det var så att vid den tiden så gick ju fadern i en lång mantel, och för att springa så behövde man vika upp kanten, och då så blottade man knäskålarna, vilket vid den tiden var något otroligt skamligt att göra. Så det som sker här nu, det är ju att pappan fullständigt förnedrar sig inför alla andra när han viker upp manteln och rusar ner mot sonen. För att han är så överväldigande glad att få se honom. Han struntar fullständigt i vad alla andra tycker om. Utan all kärlek riktar sig mot den här sonen. Och det är ju den stora anledningen att han sprang. Men lika mycket så var det också för att fadern ville vara den första som mötte sonen. Den dag som han kom tillbaka. För han vet att alla andra som hade mött sonen hade dömt honom och avfärdat honom. Tänk om brodern hade sett sin andra bror komma först. Vad hade han sagt till honom? Att vem tror du att du är? Efter allt du gjort, efter allt du har sårat pappa och hushållet. Vad får dig att tro att du kan komma hem nu? Du tillhör ju inte oss längre. Eller som Anton 8 år skrev på ett lite finare sätt till Gud. Gode Gud, jag vet att du älskar alla. Men då har du inte mött min bror. Så, men i det här så finns det ju ett stort allvar till oss som församling. En stor utmaning, en stor möjlighet. För att även idag så promenerar människor till kyrkan med samma känsla av skuld och skam. Av samma känsla att livet kanske inte riktigt blev som man tänkt. Livet kanske inte riktigt tagit den väg som vi tänkt. Men man promenerar med en längtan av att få komma hem. Och hur många är inte rädda för de kristnas dömande? Så hur ser vi som församling på människor? Som fadern eller som folket i byn? Här så får vi se hur pappan möter oss. Vi får ett exempel på fullständig kärlek och förlåtelse. Och så, säger Jesus, så ska ni också göra. Så innan sonen ens hinner säga någonting så omfamnar pappan honom. Och det är i den positionen, när sonen är omfamnad av fadern, som man utbrister och säger: Far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Och jag hoppas att ni alla la märke till ordningen. Att omfamnandet kom före sonens bekännelse. Omfamnandet kom före sonens bekännelse. Det är det som är nåd. Att fadern omfamnar sonen medan han fortfarande var klädd i sina smutsiga kläder. Han sa inte: gå och tvätta dig, sen kan vi prata. Eller: gå och byt om till finare kläder, sen kan jag krama dig. Utan omfamnandet kommer före sonens bekännelse. Och sonen, han kan ju inte förstå det här. För att det han möter är så oväntat. Ingen ilska, ingen hämnd hos fadern, utan bara kärlek. Sonen som tänkte att jag har förstört min relation med min pappa. Kanske kan jag arbeta riktigt hårt och återfå den. Men pappan säger ju inte att om du arbetar länge nog så kanske du kan få komma tillbaka till familjen. Utan i vers 2 så säger han istället: skynda er! Samma angelägenhet. Skynda er, ta fram den finaste dräkten, klä honom, sätt en ring på hans finger, sätt skor på hans fötter. Allt som visar att den här personen inte är någon slav eller arbetare eller tjänare, utan tillhör hemmet, tillhör fadern. Och det är väl precis det som vi hörde i Romarbrevet 8:15, som den heliga ande vill vittna till oss gång på gång för att vi behöver höra det. Det är en pågående, står det, den heliga ande vittnar i oss att ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar pågående med vår ande att vi är Guds barn. Så trots allt som sonen gjort så säger fadern: du är fortfarande min son. Du är inte tjänare, du är son. Och lägg märke till, genom den här liknelsen så har identiteten av sonen aldrig ändrats. Han har varit hemmasonen, han har varit den förlorade sonen, han har varit den slösaktiga sonen, han har varit den återfunna sonen. Men hela tiden så har han varit son. För att vår och din identitet är inte vad vi gör. Den definieras inte av det vi lyckas med eller misslyckas med. Inte heller vad människor säger om oss. Utan din identitet är vad Gud säger att du är. Och han säger: du är mitt älskade barn. Du är min älskade dotter. Du är min älskade son. Första Johannes 3:1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och kom nu ihåg att när fadern säger det här, så gör han inte det när allting står väl till. Han gör det inte när sonen har levt på ett sådant sätt som man tänker att nu vore det enkelt att älska honom. Utan han säger det när sonen är i sin djupaste svacka i livet. I hans djupaste bortvändhet. Då säger Gud att han är min älskade son. Och det tror jag är en hälsning till oss som sitter här idag. Från den här berättelsen. Vi som så lätt tappar bort det här. Vi som så lätt lägger in vår identitet i det vi gör eller vad vi inte gör. Gud vill utgjuta sin kärlek i våra hjärtan. Precis som det står i Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i era hjärtan genom den helige ande. Det är det som Gud vill göra den här förmiddagen. Utgjuta i våra hjärtan att vi är älskade av fadern. Och det utgjuta är ett underbart ord. För det är ju att doppa ner i någonting. Tänk er en sån här klassisk tvättsvamp som i sig själv är torr och hård. Och så när man häller vatten på den, så i början så bara rinner det av. Men ju mer vatten som kommer, desto mer tar den in. Och Gud säger att han vill utgjuta oss. Han vill doppa ner oss i det här så att vi blir fullständigt genomsyrade i våra liv av att vi är älskade av fadern. Och han vill det för att vi så lätt tänker att det är vi själva som ska bli heliga för att få komma till Gud. Men det är bara Gud som kan frälsa oss. Det finns bara ett namn under himmelen som kan frälsa. Och det är inte ditt namn. Utan det är Jesus. Det är bara Jesus som kan göra oss heliga. För att han kom precis som fadern. Så kom han ner till oss. Han mötte oss. Han skyndade, som det står, till vår frälsning. Han hade medlidande över oss. Han älskade oss. Han avfärdade oss inte, utan blev istället själv avfärdad. Han dömde oss inte, utan tog istället domen på sig själv. Och så tar han våra smutsiga kläder på sig själv och utplånar all vår skuld. Och inte bara det, utan han klär oss också i Jesu rättfärdighet. Han dog inte efter att vi bekände. Romarbrevet 5:8 säger: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så avslutningsvis så kan jag bara hålla med den här 78-åriga mannen. Att tänk att innan alla veckans aktiviteter, innan veckans krav, medgångar, motgångar, får stanna upp och förundras över hur mycket Gud älskar oss. Att vi mitt i våra brister, mitt i våra svagheter, får ha vår identitet i Gud, att vi älskade i honom. Att vi tack vare korset är förlåtna, vi befriade, vi upprättade, älskade söner och döttrar till konungarnas konung. Vi är kungabarn, och det är nåd. Amen.